Ett barn som blir påkört, en mor som dricker, en make som försvinner och en pyjamas som kan bli ödesdiger för dess tidigare ägare är några ingredienser ur olika böcker i månadens talbokstips som bland annat utspelas i Köpenhamn och Kanada i nutid samt Amsterdam under andra världskriget. Det är Maria Sandelin och Susanne Mårtensen på Malmö stadsbibliotek som tipsar denna månad. Susanne inleder.
Mitt första val är en roman som heter Mocka av Tatjana de Rosnay. Romanen handlar om översättaren Justine som lever ett tryggt och bekymmersfritt medelklassliv i Paris med sin make och två barn. En dag kommer det ett telefonsamtal med ett chockartat besked. En ambulansförare meddelar att Justines 13-årige son Malcolm har hittats medvetslös på en gata efter att ha blivit påkörd av en bilförare som smet från olycksplatsen. Justine och hennes make beger sig genast iväg till sjukhuset. Där väntar en läkare som just har undersökt deras son. Malcolms tillstånd är mycket allvarligt. Det går än så länge inte att säga om han kommer att vakna igen eller vilka skador han har drabbats av. Det får tiden utvisa. Polisen startar en utredning om smitningen. Det visar sig att en busschaufför och några passagerare har blivit vittne till händelsen. De berättar att föraren var en person med långt ljust hår. Han, eller hon, körde en brun mockafärgad Mercedes av äldre modell i hög fart rakt över ett övergångsställe utan att visa hänsyn till andra trafikanter. Busschauffören kan även dra sig till minnes ett par siffror på bilens nummerplåt. Polisen är överhopad med arbete och mitt inne i en omfattande omorganisation. Utredningen om smitningen går trögt, trots Justins ihärdiga påtryckningar. Till slut blir hon så frustrerad att hon bestämmer sig för att leta reda på bilföraren på egen hand. Hennes make är helt emot beslutet, men det har hon ingenting för. Hennes efterforskningar leder in på oväntade vägar. Detta är ingen deckare, utan en lättläst, spännande och bitvis gripande roman om en familj i kris. Elisabeth Thorborg har läst in boken. Speltiden är på 7 timmar och 33 minuter.
Jag tycker det här låter som en film nästan när jag hör beskrivningen.
Ja, det är helt riktigt. Det skulle inte förvåna mig om den blir film.
Och du, Maria, har inte skönlitteratur i början utan en otroligt uppmärksammad bok det senaste året.
Ja, den handlar ju om Lisette Schulman som var dotter till Sven Stolpe, gift med Allan Schulman och mamma till Alex Schulman då, som har skrivit den här boken. Glöm mig. Lisette Schulman var född 1951 och dog 2015. Hon hade varit programledare på tv och talskrivare åt näringslivet. Men de sista åren av sitt liv drack hon bort. Sonen Alex Schulman minns den tidiga barndomen som ljus. I lägenheten i Farsta och på sommaren i stugan i Värmland. Ibland åkte man på solsemester till Spanien. Alex mamma Lisette är en glad, rolig och närvarande mamma i de här minnena. Men sen hände något. Boken börjar när Alex Schulman slutligen försöker övertala modern att skriva in sig på en avvänjningsklinik. De sista 2 åren av sitt liv är hon också nykter, även om Alex aldrig fått tillbaka den mamma han en gång hade. Berättelsen växlar mellan dåtid och nutid, mellan ljus och mörker, närhet och avstånd, och mycket handlar om vad som händer med människorna runt en alkoholist. Under de 30 år som Lisette Schulman drack hjälpte sönerna och maken åt att dölja hennes sjukdom. Det är inte förrän Alex Schulman har en egen familj och mamman är berusad när hon vaktar hans äldsta dotter som gränsen till slut är nådd. Alex Schulman skriver med öga för avgörande detaljer. Detta är en hudlös och sorglig men vacker och varm bok. Inläsare är Magnus Schmitz. Talboken är på 5 timmar och 40 minuter och finns även i punkt.
Alex Schulman har ju en väldigt stark och ifrågasatt mediepersona. Det här låter ju som en text av helt annat slag.
Jag blev förvånad, ska jag säga, för att det här var inte vad jag hade väntat mig av honom. Jag känner honom som en elak person som skrivit elakt i bloggform då. Men det här är någonting helt annat. Innan han skrev den här boken om sin mamma så skrev han en bok om sin far, som också är en väldigt varm och ömsint beskrivning av fadern, som inte heller framstår som felfri på något sätt. Men den här glömmer tycker jag är snäppet bättre. Och den här elakheten är totalt bortblåst.
Och vad är nästa för dig?
Mitt nästa val är en deckare som heter Entry Island och är skriven av Peter May. Författaren Peter May har fått många läsare genom sina tre kriminalromaner om ön Lewis i Skottland. Detta är också en deckare, men den här gången tilldrar sig handlingen på Entry Island utanför Kanadas sydkust. Där finns bara 100 bofasta personer. En kväll mördas den rikaste mannen på ön. Kriminalinspektör Sam McKenzie reser dit med ett team från polisen i Quebec för att starta en utredning om brottet. På plats finns änkan som såg när en maskerad inkräktare attackerade hennes man med en kniv. Poliserna tvivlar på vittnesmålet. Mycket pekar på att änkan själv är skyldig till dådet. Efter förhör med släktingar och grannar kompliceras läget. Plötsligt dras fler misstänkta gärningsmän in i undersökningen. Peter May har återigen skrivit en spännande kriminalroman med intressanta gestalter och fin miljöskildring. Inläsare är Maria Samuelsson. Speltiden är 15 timmar och 55 minuter.
Nästa bok som jag ska prata om, det är någonting helt annat. Det är en roman som visserligen har verklighetsbakgrund, men det är framförallt en roman av Hans Kaelson. Komedi i moll. Hans Kaelson levde mellan 1909 och 2011. Han föddes i Tyskland och eftersom han hade judiskt påbrå kände han sig 1936 tvingad att emigrera till Nederländerna där han senare gick under jorden. Under den här tiden skrev han Komedi i moll som kom ut 1947 på ett holländskt förlag. Men det var inte förrän 2010 när boken översattes till engelska som författaren fick sitt internationella genombrott. Ett ungt par, Wim och Marie, i det av tyskarna ockuperade Holland, får frågan om de kan tänka sig att gömma en jude. Marie tvekar, men till slut går de med på att gömma Nico. Han får bo i ett rum en trappa upp i deras hus. Livet som gömd är förstås påfrestande. Att vara avskuren från sitt normala liv och att ständigt vakta på att inte bli sedd av någon obehörig. Men det är heller inte lätt att vara den som ger skydd. När Nico efter ett år får lunginflammation och dör infinner sig en märklig känsla. Paret har fäst sig vid sin inneboende och sörjer honom. Samtidigt känns det nästan snuppet att han dött en vanlig död när de nu försökt skydda honom från det omedelbara hotet att skickas till koncentrationsläger. När han väl dött uppstår frågan vad man ska göra av kroppen. Wim och Marie får idén att i skydd av mörkret placera honom under en parkbänk för att han ska hittas där nästa dag. Detta sker och alla förstår att den döde är en judisk man som gått under jorden. I några dagar är allt lugnt, men så visade det sig att i pyjamasen som Nico var klädd i fanns ett tvättnummer med hjälp av vilket det kommer att gå att identifiera Wim och Marie. Plötsligt finner sig de två själva vara tvungna att gå under jorden. Detta är en lågmäld men intensiv liten berättelse som rymmer komik mitt i det tragiska.
1947 är den skriven. Märks det på stilen om du jämför, om du tänker dig om den skulle vara skriven idag?
Det känns som den hade kunnat vara skriven idag. Den är väldigt, väldigt fint översatt, väldigt levande och nutida språk. Detta är en talbok med text inläst av Malika Jarini.
Och vad är nästa för dig? Är det en deckare igen?
Nej, det är en roman av en schweizisk författare som heter Peter Stamm. Romanen heter Ta vägen. Thomas och Astrid har precis kommit hem efter en lyckad semester med sol och bad. Det är kväll och deras barn börjar bli trötta. Astrid nattar dem medan Thomas sätter sig i trädgården för att koppla av med ett glas vin efter den långa bilresan. Efter en stund reser han sig upp och lämnar hemmet utan att säga något till sin hustru. Promenaden går genom de lugna villakvarteren in i en skog där han tillbringar natten innan han fortsätter sin vandring mot okända mål. Astrid vaknar ensam i sin säng på morgonen. Det är ingenting som oroar henne. Thomas har säkert bara kört till kontoret lite tidigare än vanligt och inte velat väcka henne. Ganska snart kommer det ett samtal från hans arbetsplats där han saknas. Astrid försöker hålla skenet uppe. Hon säger att Thomas är sjuk men att han snart ska vara på benen igen. Efter ett par dagar blir det allt svårare att ljuga för släkt, vänner och kollegor. Till sist måste hon avslöja att hon inte har en aning om varför maken har gett sig av eller vart han har tagit vägen. Polisen informeras om försvinnandet, men de har inget större intresse av att söka efter en vuxen person som har lämnat sitt hem av fri vilja. Det verkar som om Astrid ska bli ensam kvar med ovissheten och sin längtan tillbaka till ett normalt vardagsliv. Det är då polisen kommer med upplysningar som kanske kan kasta ljus över den egendomliga situationen som familjen har hamnat i. Peter Stamm är en schweizisk författare som tidigare kommit ut med 2 läsvärda romaner på svenska. Även de handlar om personers livsval och vilka konsekvenser dessa får för omgivningen. Anna Godenius har läst in boken. Speltiden är 5 timmar och 10 minuter.
Och nästa på dig.
Det är Gånglåt av Elin Olofsson. Det är sommar och i den fiktiva jämtländska byn Gärningsberg har en samling brokiga individer strålat samman på en släktgård. I centrum finns systrarna Gunn-Britt och Sonja som har ett pågående krig sinsemellan. Det har de haft sedan barndomen. Sonja har levt ett utlevande och destruktivt liv som artist med mycket sprit och mycket män. Sin son har hon inte tagit hand om som hon borde. Numera är hon trött och bedagad, har förlorat kreativiteten och glömmer sina gamla låttexter. Gunn-Britt är den bittra, hon som blir kvar på föräldragården. Hon har öppnat stuguthyrning, loppis och café på gården och det finns planer på ett museum över Sonjas karriär. Systern är förstås ett dragplåster i affärerna, även om det tar Gunn-Britt emot att erkänna. På gården finns också Gunn-Britts dotter Jenny som fastnat i en komplicerad kärleksrelation med arkitekten Per som också tillbringar sommaren på gården. Det är tänkt att Jenny ska hjälpa Sonja att skriva en självbiografi men arbetet vill liksom inte komma igång. Här finns också Sonjas assistent Harpan, en ung kille som inleder en relation med en gift tvåbarnsfar från byn. Sonjas son Joakim dyker också upp på gården med sin familj och ja, några till. Romanen är alla dessa relationer och de ofta banala konflikterna. Men det är välskrivet och man vill veta hur det ska gå ända fram till det dramatiska och oväntade slutet då allt knyts ihop. Boken utspelar sig på sommaren i skogen, långt från storstadens puls. Den är inläst av Marianne Ekenbjörn och är på 8 timmar och 53 minuter.
Det var den sista boken från Maria, men du, Susanne, har en kvar här.
Ja, jag har en dansk roman, Blicken, pilen, filen. Den är skriven av Dorte Nors. 40-åriga Sonja bor i Köpenhamn och försörjer sig på att översätta bloddrypande deckare av en svensk författare som är omåttligt populär bland danska läsare. Hon är utled på uppgiften men kan inte komma på något bättre sätt att försörja sig. Livet i storstaden känns ensamt. Sonja tänker ofta tillbaka på föräldrarna och barndomsvännerna i den lilla byn på Jylland. Kanske skulle isoleringen bryta som hon skaffade sig körkort. På bilskolan uppstår genast problem. Sonja skräms av den stressiga trafiken och hon har svårt för att lära sig växla. Körläraren pratar mest på om sig själv utan att vara till hjälp. Blicken, pilen, filen är en tragikomisk berättelse om en kvinna som söker sin plats i tillvaron. Inläsare är Sari Eliasson. Speltiden är 5 timmar och 6 minuter.
Det avslutade Susanne Mortensen som tillsammans med kollegan Maria Sandelin på Malmö stadsbibliotek stod för juni månads talbokstips. Och det var Dodo Parikas som hade träffat dem.